Sidan 390. Biobränslen. Bränslen som härstammar från växter eller djur som har levt för inte så länge sedan kallas biobränslen. Till skillnad från fossila bränslen är biobränslen förnyelsebara energikällor. De kan bildas på förhållandevis kort tid. Ved och annat växtmaterial. Eldning med biobränslet ved förändrar inte luftens halt av koldioxid så länge avverkade träd ersätts med nya. Då bildas nämligen inte mer koldioxid under förbränningen än vad de uppväxande träden använder till fotosyntesen. På motsvarande sätt används även andra biobränslen utan nämnvärd ökning av halten koldioxid i atmosfären. Fram till 1900-talets början var ved Sveriges viktigaste energikälla. Ved är fortfarande det vanligaste bränslet i flera utvecklingsländer. På många platser i till exempel Afrika tvingas fattiga människor lägga ner mycket tid på att samla grenar som bränsle till matlagning. I vissa områden har behovet av ved lett till akut trädbrist. Där träden är borta kan vindar och rinnande vatten föra bort markens bördiga jordskikt. Det har i sin tur försämrat möjligheterna att odla och producera mat. I så kallade energiskogar odlas snabbväxande växter som sedan blir biobränsle. Det är till exempel vide som kan skördas efter några år. I vårt land kan vi även utnyttja bark och grenar som blir över i samband med skogsavverkning. Vid tillverkning av pappersmassa blir vedämnen över och kan användas som bränsle. På så sätt utvinner pappersindustrin sin egen energi. Etanol och biogas. Genom att jäsa sockret som finns i säd och andra växter framställs alkoholen etanol. Den används som bränsle i till exempel bilar. Fuktiga växt- och djurrester, till exempel slam från reningsverk och gödsel, kan ruttna i rötkammare under bildning av biogas som innehåller metan. Gasen bildas också när hushållsavfall ruttnar. Därför utvinner man biogas i flera avfallsanläggningar. Den brännbara gasen används till uppvärmning av lokaler och som drivmedel i bilar och bussar. Övre bildtext. Om man bortser från bland annat transporter av biobränslen kan de användas utan att mängden koldioxid i atmosfären ökar. Nedre bildtext. Här tankas bilar med bränslet E85. Det består till cirka 85% av biobränslet etanol och till cirka 15% av det fossila bränslet bensin. Sidan 391. Ozon. Ämnet ozon förekommer naturligt och ganska utspritt i atmosfären. Det finns mest ozon cirka 2 mil upp i luften. Därför talar man om ett ozonskikt på den höjden, men det finns egentligen inget tydligt skikt. Ozonskiktet är viktigt för livet på jorden. Det fungerar nämligen som jordens solglasögon och filtrerar bort mycket av den skadliga UV-strålningen som kommer från solen. Utan detta skydd hade det troligen inte funnits växter och djur på land. En del UV-strålning kan dock passera ozonskiktet. Det är denna strålning vi blir solbrända av. Att kroppen blir brun är egentligen ett försvar mot UV-strålningen. Ökar UV-strålningen får kroppen allt svårare att försvara sig och risken för bland annat hudcancer blir större. Ämnen som förstör ozon. Ozonskiktet har blivit tunnare än det borde vara. Allra tunnast har det blivit över Sydpolen. Där kan det vara så tunt att forskarna talar om ett hål i ozonskiktet. Det är utsläpp av vissa gaser som har förstört en del av ozonet. De mest kända av dessa gaser heter freoner eller CFC-gaser. Idag är freonerna förbjudna i Sverige och i flertalet andra länder. Innan förbudet användes de bland annat som drivgas i sprayburkar och som kylämne i kylskåp. Glädjande nog ser vi att ozonskiktet kan återhämta sig om vi slutar att släppa ut nedbrytande föroreningar. Ozon är giftigt. Bland annat avgaser från bilar kan medverka till att bilda ozon nära jordytan. Detta är inte bra eftersom ozon lätt skadar både växter, djur och människor. Redan små mängder ozon irriterar ögon och lungor. Ozon är alltså bara nyttigt om det håller sig på hög höjd i atmosfären. Övre bildtext. Trots ozonskiktet kan vi behöva skydda huden mot intensiv strålning från solen. Nedre bildtext. En ozonmolekyl består av 3 syreatomer. Det kan jämföras med en syrgasmolekyl som består av 2 syreatomer. På hög höjd i atmosfären bildas ozon av syrgas under inverkan av strålning från solen. Ozonmolekyl, syrgasmolekyl. Sidan 392. Miljögifter. DDT och tungmetaller är kända exempel på miljögifter. Andra ämnen som vi människor sprider i naturen kan skada levande varelser utan att vi ännu vet om det. DDT. DDT är ett bekämpningsmedel mot malaria, myggor och andra insekter. På 1960-talet upptäckte biologer att DDT även påverkar andra djur. Man såg samband mellan hög DDT-halt hos fåglar och att deras ägg fick allt tunnare skal. Hos bland annat havsörnar och pilgrimsfalkar hittades ägg med så tunna skal att dessa krossades när föräldrarna ruvade. Även sälar och andra däggdjur påverkades. De fick störd hormonbalans och därmed svårt att fortplanta sig. På 1970-talet förbjöds DDT i bland annat Sverige. Detta har tillsammans med andra åtgärder fått falkar, örnar och till exempel Östersjöns gråsälar att återhämta sig. Bildtext. Pilgrimsfalken har varit starkt hotad till följd av miljögifter och äggplundring. På 1970-talet fanns det bara 15 par kvar i Sverige, men nu börjar det åter se ljust ut för denna vackra och snabbflygande rovfågel. Tungmetaller. Metaller som väger mer än 5 gram per kubikcentimeter kallas tungmetaller. Många av dessa är kända miljögifter. Det gäller till exempel bly, kadmium och kvicksilver. De ingår naturligt i berggrunden och där gör de ingen skada. Genom att människan utvinner och använder dessa metaller får de ökad spridning i naturen och kan hamna i växter, djur och människor. Bly finns i till exempel bilbatterier. Kadmium och kvicksilver används i vissa mindre batterier. Kvicksilver finns dessutom i vanliga lysrör och lågenergilampor. Dessa föremål får naturligtvis inte kastas bland osorterat avfall. Läkemedel. Vissa läkemedel bryts inte ner i kroppen utan sprids med urinen när vi kissar. Dessa ämnen fångas inte heller upp i våra reningsverk för avloppsvatten. Därför hamnar de slutligen i sjöar och hav. Där har forskarna hittat ämnen från till exempel p-piller. Det kan finnas ett samband mellan dessa utsläpp och att fiskar i samma områden har haft dålig förmåga att kunna fortplanta sig. Sidan 393. Med tanke på hur mycket läkemedel som används är det viktigt att vi lär oss mer om hur dessa påverkar miljön. Det är också viktigt att vi inte kastar överblivna läkemedel bland hushållsavfall eller spolar ut dem i toaletten. De ska istället lämnas till apoteket för förstöring. Rovdjuren drabbas värst. De flesta miljögifterna bryts ner mycket långsamt. Tungmetallerna bryts faktiskt aldrig ner eftersom de är grundämnen. Därför kan gifterna stanna kvar mycket länge i de växter och djur som får dem i sig. Det innebär också att växterna och djuren kan samla på sig stora mängder gift även om giftutsläppen är små. Miljögifterna koncentreras dessutom i näringskedjorna. Hur det går till ser du i figuren nedan. Den visar näringens väg från växtplankton i en sjö till toppkonsumenten som är en rovfågel. I detta förenklade exempel tänker vi oss att rovfågeln har ätit 2 gäddor. Dessa har tillsammans ätit 4 abborrar som har ätit 8 hoppkräftor och så vidare. Du kan se hur giftet, gula prickar, från en stor mängd växtplankton slutligen koncentreras i rovfågeln. Detta förklarar varför just rovfåglar, sälar och andra rovdjur är extra utsatta för miljögifterna. Även vi människor är toppkonsumenter och riskerar att drabbas av höga halter av miljögifter. Bildtext. En näringspyramid som börjar med växtplankton i en sjö. Gula prickar används som symbol för ett miljögift. Giftet följer näringskedjorna och koncentreras slutligen i toppkonsumenten. Sidan 394. Övergödning. Många sjöar håller på att växa igen med till exempel vass. Vattnet i sjöar och havsvikar färgas ibland grönt av onormalt mycket växtplankton. På Östersjöns djupa bottnar händer det att djur kvävs på grund av syrebrist. Dessa miljöproblem beror på att vi sprider närsalter i naturen. Vi orsakar övergödning. Detta miljöproblem har vi redan beskrivit på sidorna 179, 187 och 197. Här ska vi bara kommentera hur problemet kan lindras med hjälp av naturlig rening i våtmarker. En stor del av närsalterna som orsakar övergödning i naturen kommer från gödslad åkermark. Därifrån sprids närsalterna med vatten som samlas i diken och som slutligen når havet. I det moderna jordbruket har många naturligt slingrande bäckar ersatts med raka diken och nedgrävda rör, täckdikning. Detta har skapat väldränerade och lättskötta jordar. En nackdel är att vattnet rinner snabbt bort från åkrarna utan att närsalter hinner fångas upp. Därför har man på vissa ställen skapat våtmarker där vattnet från åkrarna passerar långsamt. Därmed hinner våtmarkernas växter ta upp närsalter innan vattnet fortsätter mot havet. En annan fördel är att våtmarkerna gynnar den biologiska mångfalden. De får ofta ett artrikt växt- och djurliv. Bildtext. En bild från det moderna jordbrukslandskapet. Det grävda och raka diket leder effektivt bort överskottsvatten från åkermarken. Med vattnet följer närsalter. Dessa skulle kunna tas upp av växter i en våtmark innan vattnet fortsätter mot havet.